Okej, välkomna tillbaks till CrossFit Skövde-podden. Det har varit ett litet uppehåll, men nu är vi igång igen. Och idag är det ett speciellt avsnitt på flera sätt. Det är nämligen så att jag är själv bakom spakarna, det är jag, Lars. Mike är på annat uppdrag. Och inte nog med det, utan det är första gången som vi är i andra lokaler än våra egna. Så vi är inte i boxen och spelar in idag, utan jag är på hembesök hos våran gäst. Och det är inte vilken gäst som helst, utan jag är jätteglad att få presentera och säga välkommen till podden till Anna Hessel.
Tack Lars,
hej.
Tack, hej för dig.
Hur mår du?
Åh, jag mår så bra.
Härligt. Det... Och vi har ju pratat om det då, du har ju varit ute och fått din dos av motion och bad idag.
Ja, det är ju morgon och solen skiner och det finns inget bättre sätt att starta dagen. Hur är det brukar folk säga, och då har jag för vana att säga att det är intensivt och det är bra. För livet är ju liksom, i min värld så är det inte odelat bra. Det är en värld som är full av både upp och ner, men det är levande. Så när någon frågar hur är det, så brukar jag svara det är levande.
Ja,
och det är livet tycker jag.
Ja. Jag har en sån här liten grej också, man brukar fråga så här, hur är det så här? Är det som vanligt eller? Så här, och då tolkar man så här att det skulle vara dåligt.
Exakt.
Så här, nej, det är skitbra. För det är det vanliga.
Ja, det är exakt. Ja,
kan vara lite provokativt nästan så här.
Ja, fast det är ju så det kan vara.
Ja. Tack för att jag får komma och hälsa på.
Ja,
vi sitter i ett kök och det är nästan ditt.
Mm.
Varannan helg eller?
Typ. Ja.
Nej, men du har ju lite kopplingar till boxen och till våran verksamhet. Men vi kan väl, det får väl fyllas i efterhand. Jag tänkte bara börja med att berätta vem du är. Anna Hessel, för de som inte vet.
Just det. Bara för att knyta an lite konkret så är jag flickvän till Peter Thornberg. Som har kört, vad är det, 1000 XX Pants.
Ja, och han har också varit med i podden.
Ja.
Ja.
Och vem är jag annars då? Jag brukar säga så här att jag är en sån här extremt vanlig, ovanlig person. Jag är mamma, jag har ett tonårsbarn med allt vad det innebär. Jag är banktant.
Tant är väl att ta in.
Jag tycker det är lite roligt att säga. Jag är banktjänsteman och det är en sån här roll som verkligen inte är jag. Jag är på väg därifrån. Men den jag är i huvudsak är en person som har fångat livet. Och det är det som jag känner är så roligt att få vara här, att få prata om.
Och alltså, du har ju haft en riktig resa själv. Jag vet inte så mycket om det, men det är vad jag har förstått och sett lite grann. Så det ska bli jättespännande att höra din resa och vart du är på väg.
Precis.
Och i det så har du dratt ett antal erfarenheter och slutsatser och insikter som du gärna vill dela med dig av.
Ja, det är det jag känner. Jag vill så gärna dela med mig av det här som jag har hittat. Och som du säger, jag kommer från jättebrokig bakgrund med alkoholism i uppväxten och misshandel, och det har varit, jag har haft grov ätstörning under många år. Jag har varit jättetufft. Och livet har varit verkligen en skola utifrån de mörka, tuffa delarna av destruktiva familjeförhållanden och destruktivt levande. Och mycket stöd och terapi har varit på vägen. Och så var det en riktigt tidig morgon för ett par år sedan när jag var ute i skogen. Jag älskar skogen. Du och jag har ju skrattat åt att jag har sprungit här på Billingen i era fina skidspår, och är det några spår ni har sett så är det ju jag då, det är mig ni ska skälla på. Även att ge sig ut rakt ut i skogen och gärna så tidigt som möjligt, det har alltid varit meditation för mig. Och så var det en morgon för sig 3-4 år sedan när jag lyssnade på en bok där allting startade, där plötsligt det här destruktiva fick ett sätt att bryta det här destruktiva. Och det här har jag verkligen fångat. Så att den här vanliga mamman som lever allt det här vanliga livet med att vara tonårsmamma, storhandla, träna mycket, älska, skratta mycket och leva mycket. Jag har liksom hittat en, vad jag själv tycker, en unik förmåga att leva. Och det här kan låta högtravande, men jag tycker faktiskt själv att jag har hittat lycka.
Bara det ordet är ju, alltså det finns ju, det forskas jättemycket, det diskuteras vad är det och så vidare. Och det ska bli kul att dyka in i det ämnet lite grann med dig här.
Ja.
Ja, hur du ser på det. Vad rent geografiskt då? För att nu du hälsar på Peter här. Mm. Typ varannan helg.
Mm.
Ja.
Mm.
Och vart finns du annars?
Jag bor i Göteborg.
Ja.
Norr om Göteborg. I en liten sovstad utanför. Med mina två barn. Min son bor hos mig på heltid och min dotter varannan vecka. Och så jobbar jag ju då på den här banken, ja, som banktant. Men det har varit en nyttig skola. Det har varit en fantastiskt nyttig skola i att lära mig ordning och reda och så. Och nu är jag så jäkla mogen att ta mig därifrån och ta med mig den här erfarenheten till det som jag har kommit till den här jorden för att göra.
Vi är ju ändå en tränings, eller vi har en träningsverksamhet och podden har ju oftast någon koppling till träning. Idag kommer det vara att träna sig själv som människa lite mer, med coaching och självledarskap. Men innan vi dyker in i det fantastiska ämnet då, fysisk träning ligger dig jättevarmt i hjärtat.
Oh.
Och hur startar det och vad har du hållit på med och vad, liksom, vad gör du nu?
Ja, innan jag drar lite korta tankar om det så ja, är det så här att jag vill säga att just personligt ledarskap, personlig utveckling är direkt kopplat till fysisk prestation. Jag vågar påstå att du blir en bättre atlet och inte så lite bättre heller när du gör en sån här resa och när du är i harmoni med dig själv. Så det är direkt kopplat. Och det märker jag. Jag är ett levande bevis och alla mina klienter är ett levande bevis för just det här. Jag har coachat mycket atleter, både triatleter och crossfit och brandmän och olika fysiska personer verkligen. Och det ser jag. Det finns ingen som inte har gjort en väldig prestation i det fysiska. Men för mig var det så att i mitt alkoholisthem så behövde jag få skapa någon form av egen värld, någonting som inte var det här destruktiva. Så att jag började springa och jag bodde i en liten förort i Stockholm och sprang allt mer som ett sätt att komma hemifrån. Och där på den resan, jag vet inte hur många mil jag har sprungit i mina dagar, men jag springer varje dag och det är utan pulsklocka och det är för att jag älskar det. Och det har stundvis varit terapi på hög nivå att bara få komma rakt ut i skogen och bara vara. Ge mig själv den här stunden när inte det är någon som behöver mig, ingen som ringer, ingen som drar i mig, utan få tid med mig själv helt enkelt. Och sen så de gånger jag har varit på crossfiten och kört så är ju det magiskt kul. Kan ju inte borsta tänderna eller sätta mig på toa på flera veckor sedan. Men jag önskar så att jag kunde vara mera hos er i boxen, för det är ju magiskt.
Det kommer.
Det kommer.
Allting på sin tid.
Ja. Mm.
Löpning är din stora grej då?
Ja, så har jag ju liksom tillsammans med Peter, vi har ju kört Ironmans tillsammans och det, bara det är ju världens resa att göra en sån fysisk utmaning. Att ställa sig på startlinjen och inte veta om jag kommer överleva det här eller inte, det är verkligen att spänna bågen och det är att växa. Att vara så, och det vet ju vi alla som lyssnar på det här och som tränar, att verkligen utmana sig till den nivån att jag tappar kollen. Att klara det och sen få växa i det, det är ju personlig utveckling på hög nivå.
Ja, verkligen. I triathlon då är ju självklart löpning din favoritgren.
Ja.
Och tvärtom då, vad är det du får jobba mest med?
Ja, alltså jag är ju jättedålig på de andra. Och inte så jättebra på att springa heller, men däremot så är det ju så jäkla roligt att lära sig nytt.
Ja.
Jag vet när jag simmade min andra Ironman, första sträckan simmar man ju 4 kilometer, och där så tittade jag på pulsklockan när jag kom in i hamnen, det luktar diesel, det är trångt, vi sparkar varandra i ansiktet, det är liksom, här handlar det om fokus. Och så tittar jag på klockan när det bara är 100 meter kvar och inser att jag har gjort fett personbästa. Det är ju i den här resan, den personliga utvecklingen, som det här händer. Och jag skrattar så att det bubblar i vattnet. Jag kommer så väl ihåg den känslan när skrattbubblorna kom farande i ansiktet.
Ja, häftigt, ja. Och då är löpningen en jätteviktig stor roll för dig och har varit, inte då bara så att du ska träna din fysik, utan snarare att den stora vinsten har varit för dig att få lugn och få återhämtning och få en frizon helt enkelt.
Ja, och utlopp, ett positivt, kreativt utlopp, konstruktivt utlopp.
Det här är begreppet runner's high.
Ja.
Alltså att en löpare uppnår så hög grad eller nivå av endorfiner så att man faktiskt känner sig riktigt hög. Jag vet inte om jag har sprungit tillräckligt mycket och tillräckligt långt för att uppnå det. Jag har haft väldigt lyckliga löpstunder, men inte liksom så att jag har någon egen erfarenhet av den här riktiga runner's high. Är det något som du har upplevt?
Ja.
Varje dag?
Nej, verkligen inte. Vissa pass är så grisiga.
Ja.
Jag har precis lagt om min kost till paleo. Och från att ha testat allt annat. Och den runner's high infinner sig nu, känner jag, i form av att det inte blir den här kolhydratstappen. Utan jag kan möla på och mata på i en kropp som är jättestark. Och där i har jag upplevt att nu blir det väldigt starka runner's high utifrån att jag blir inte trött. Och sen då kombinerar det med ett pass på Billingen i morgonsol där det liksom trycker på med sol mellan träden. Jag får chans att bara vara. Alltså det går ju inte att missa den runner's high. Det blir ju bara.
Ja, härligt, härligt.
Ja.
Det händer ju andra saker också. Inte bara runner's high och sköna löpturer. Utan du är på väg då från din banktid lite grann.
Ja.
Eller den typen av karriär. Och du siktar mot något nytt. Kan du berätta om det?
Ja. Jag kommer från de här jättedestruktiva förhållanden som ungdom och jag vet med mig att jag cyklar in från min förort i Stockholm där jag bor till Stockholm en morgon och kliver på måfå in på Handelsbanken där jag jobbar och bara säger hej, jag vill jobba här. Och de säger ja visst. Och så började jag jobba där. Så att en jättetrasig ungdom kliver in och får en skola i total ordning och reda. Administration, vi gör saker, en sak i taget och så vidare. Och där har jag varit nu i 10 år och formats. Och nu är det som att jag är kittad att kliva vidare mot det som jag känner att jag ska göra. Och jag ska naturligtvis utveckla och fortsätta min fantastiska coachning. Jag älskar att få följa med andra människor och få vara en del i deras resa när de gör den här utvecklingen som jag upplever att jag har fått göra. Det vill jag dela och det gör jag i coachning. Så det ska jag fortsätta och fortsätta inspirera på olika sätt. Och sen ska jag rent konkret också omskola mig till lärare.
Wow.
Ja, det ska bli jätteroligt.
Ja.
Jag vill vara en person för unga människor.
Härligt. Mm. Din coaching säger du nu, och det är ju egentligen alltså delvis därför att vi vill ha dig som gäst för att få höra om detta.
Ja.
Och det är någon, du har haft det lite grann som en bisyssla en tid.
Mm.
Men med en väldigt proffsig approach så. Du
Tack.
Har utbildat dig, du jobbar professionellt med att ta dig an klienter och kunder. Hur kom du in där och alltså lite kort då, hur startar du den karriären? Mm. Vilka utbildningar har du?
Ja, jag var lite inne på det tidigare idag att det var en dag, en morgon i skogen där när jag började lyssna på en bok, Vägra följa John. Det är ju dagens boktips. En brandgul bok som bara tog mig med storm. Författarna håller också utbildningar. Företaget heter Human Awareness. Jag lyssnade på boken tills jag kunde varenda ord tror jag och sen anmälde jag mig till deras personliga ledarskap. De har en kurs 90 dagars personligt ledarskap, det härliga ordet, och gick det där jag då kände att wow, nu händer det grejer på riktigt. Så efter många år av diverse utbildning eller terapitimmar, det har ju varit med ätstörningar och allt möjligt som jag har gått i ganska mycket hjälp. Och det liksom har varit bra, men det har inte blivit en riktig förändring. Så att här i de här utbildningarna, då blev det en riktig förändring. Och det var också den förändringen jag fick uppleva som jag vill ge vidare. Och gick även då deras 1-åriga coachutbildning och var klar här för ungefär 2 år sedan med den.
Har du jobbat då genom att, så att säga, hjälpa andra i 2 år redan nu då?
Ja, precis.
Shit, tiden går alltså.
Ja, tiden går och mitt sätt har varit att vara väldigt öppen med min egen resa och i det så känner människor igen sig. Och jag är en coach som har levt det riktiga livet. Så att jag har väldigt mycket klienter och det är jag oerhört tacksam för. Det är många som har kommit till mig redan. Så att, ja, jag är jättetacksam. Ja.
I det uppdraget eller i det arbetet och missionen då att coacha så. Så du och jag har en bild av vad det innebär att coacha och vad det är för någonting. Men jag upplever att det är som term har ju blivit gått inflation i, kan man tycka. Från början när det kom ifrån engelskan så var det mest kopplat till idrott. Och sen så kunde det bli livsstilscoach och jobbcoach och nu finns säkert shoppingcoach också och så vidare. Men hur skulle du vilja definiera coaching ur ditt perspektiv? Vad är coaching?
Ja.
Det är en stor fråga givetvis.
Men, det är alltså, jättebra fråga, Lars.
Om det går att bryta ner och göra det enkelt.
Det gör det faktiskt. För i min värld så är coaching att hjälpa en person att möta sitt ego. För om du tänker dig, du kommer till världen som en liten oskyldig parvel och sen så formar livet dig. Det är skola, det är föräldrar, det är samhällskonventioner, det är allt. Trauman, det är allt du är med om. Och i min skola, i där jag kommer ifrån och det jag tror på, så formar vi ett ego. Och det är inte att vara egoistisk, utan det här är ett eget begrepp som kallas för ett ego. Och det här egot är egentligen som en skyddsmur som du bygger på dig, runt dig. Och egots uppgift det är ju att få dig att överleva. Det vill säga att du är med om saker som gör att herregud, det där tänker jag aldrig göra igen för då blev det si. Eller jag gör så här för det funkar, då överlever jag ju faktiskt till imorgon. Och det här egot vill ju per definition dig väl. Det vill ju att du ska överleva. Men det här egot är inte sugen på förändring för något i livet. Den vill egentligen att det ska alltid vara samma lika. Och här går vi då oftast i våran ålder och känner att man ska livet vara så här? Är det här allt liksom? Och börjar känna någon liten sån där subtil känsla av att jag vill ha mer. Jag blir aldrig nöjd. Jag har ju allt men ändå är jag inte helt nöjd. Varför?
Och så, det är någonting som skaver lite.
Ja. Och det är väl det som i folkmun kallas för 40-årskris eller något åt det hållet. Men det är ju någonstans där vi kanske i mångt och mycket börjar reflektera. Så svar på din fråga är att min uppgift det är att hjälpa klienten att möta sitt ego. För att det handlar inte om att vi ska brotta ner egot och förinta det. För att vi kommer aldrig vinna den matchen. Gör vi förändringar, gör vi saker nya, testa nya saker som känns för läskigt. Så kommer det här egot dra i handbromsen och skjuta ut dig. Utan en sån resa, och det är ju det jag gör i min coachning. Det är att vi tillsammans ska hitta en balanserat sätt att möta det som du längtar efter i form att börja våga göra förändring. Att göra lite annorlunda än vad det här egot säger men fortsatt att det är lugnt så att den tillåter oss att jobba.
Ja, det är ju spännande och nu är du och jag väldigt intresserade av det här området och jobbat mer eller mindre med det och tycker om det. Men det är också många som har svårt för att förstå för det är inte så konkret, det kan upplevas som lite diffust och jag gillar inte det ordet men en del kan ju säga att det är flummigt.
Ja.
Fast i våran värld är det ju inte det. Men det, vi kan hålla med om att det är en utmaning i att det är inte lika konkret som andra saker. Inte som att göra 10 knäböj eller springa 15 kilometer. Liksom. Det är mer mätbart. Men för mig tycker jag att det gör det ännu mer intressant. Och det finns inte några, det är inte svart och vitt, det finns inga exakta regler eller gränser utan är jättespännande och det finns så mycket att göra.
Ja, för livet, om det skulle bara vara det konkreta, knäböjen, blir ju ganska endimensionellt. Min upplevelse är att när du vågar tänka att livet är större, alltså ta in även det som kan uppfattas som flummigt, så växer ju din värld, ditt omfång växer. Och jag håller så med dig i det du säger. Jag möter ju många som ibland kan tycka att det här låter som jätteflummigt. Och framförallt så är det nog att det är lite läskigt. att det är in och röra i grejer som jag kanske inte riktigt är där och mogen eller redo eller vill. Jag kanske inte vill överhuvudtaget röra i saker som är det här okonkreta. Jag vill kanske hålla mig till det konkreta, för det är det mitt ego säger. Det här är tryggt och bra, jag kan knäböj. Men att ge mig ut och börja fundera på den här subtila känslan som mal inom mig. Nej, jag gör några knäböj till.
Jag försöker lösa någon form av behov eller problem med att göra mer av det jag redan
ja.
Gör.
Ja. Ja, det är och det är inte fel i sig, men det är ju intressant.
Ja. Jag tänkte läsa ett litet citat. Det är inte jag som har skapat den här texten. Men en kort grej som kopplar an till det här, som jag tycker är ganska bra. Anta att du skulle stöta på någon i skogen som arbetar febrilt med att såga ner ett träd. Vad gör du? Frågar du. Ser du inte det? Kommer det omedelbara svaret. Jag håller ju på att såga ner det här trädet. Ja, men du ser alldeles utpumpad ut, utropar du. Hur länge har du hållit på? Över 5 timmar, svarar han. Och jag är alldeles slut. Det är ett hårt arbete. Men varför tar du inte en rast i några minuter och vässar sågen? Undrar du. Jag är säker på att det skulle gå mycket fortare då. Ja, men jag har inte tid att vässa sågen, säger mannen med eftertryck. Jag har för bråttom med att såga. Det är så typiskt här, för att hur många är det som inte håller på febrilt, bara sågar och sågar och sågar utan att stanna upp, reflektera och symboliskt här nu då, vässa sågen.
Och där
kommer ju du in, att hjälpa människor att vässa sin såg. Eller är det en... Är det en schysst liknelse?
Ja, den där var riktigt bra. Ja. Den har jag aldrig hört förut. Den var jättebra. Definitivt. Vässa sin såg utifrån att inte bara springa på, stapla på, fortsätta göra mer av det jag redan gör. Om det nu är så att jag längtar efter någonting annat. Ja, den var riktigt bra.
Men och det tycker jag också är ganska viktigt att ta upp i det här. Att när vi pratar förändring, att utveckla och att leda sig framåt. Så är det ett antagande som vi inte ska ta per automatik att alla måste utveckla och framåt, utan många kan faktiskt vara väldigt nöjda, tillfreds och lyckliga. För det, ibland tycker jag när man hanterar det här ämnet och andra när det handlar om utveckling, allt från finansiell utveckling, det ska tillväxt liksom, och även ner på det här personliga planet, så är ju inte det ett måste som gäller alla hela tiden. Du kan ha långa perioder av att du är nöjd och får vara det. Och att det är helt okej. För i det moderna samhället idag så är det ju, kan uppleva att det är många unga. Jag har ju 2 unga döttrar. Och hur de upplever samhället, att okej, det ska bli bättre, det ska bli bättre, det ska tjäna mer, det ska, aktieägarna ska ha mer, alltså vi ska göra längre resor, längre Ironmans, man kan få göra flera. Nej, men just att det tycker jag är viktigt, vi som jobbar med utveckling, att också framhäva det, att det måste inte utvecklas hela tiden, för det skapar en stor stress.
Och det är så bra det här du säger, Lars. För varför måste jag utveckla mig? Om man ska dra den frågan, så är ju den egentligen svaret på alltihopa. Varför ska jag göra utveckling? Alltså det är ju oftast att vi tror att vi måste. Och som ett sätt att kanske få vara en del i ett samhälle där alla utvecklas. Och det ska springas på och det ska vara mer av allt hela tiden. Men det kan ju vara en personlig resa att bara stanna upp och vara nöjd i det som du redan har.
Att kliva av ett ekorrhjul som egentligen inte är till för dig.
Nej, precis. Och du kanske är luttrad och har fått ett sånt ego som säger att du ska alltid prestera. Du är din prestation. Du är ingen om du inte presterar. Och du är kanske då runt 40 där, så känner du dig bara trött. Du vill liksom bara egentligen inte allt det här. Men på något sätt så driver det här egot dig till att jo, men du måste prestera, för annars är du ingen. Du kommer inte få tillhöra de här om du inte gör si. Och vem är det om du bara liksom stannar upp? Det är bara dåligt folk som stannar upp. Men att då våga, att få den här tillåtelsen från egot, att våga börja utforska vad händer om jag faktiskt bara väljer att vara nöjd där jag är. Det är ju...
En resa i sig.
Ja, du sätter ju huvudet på spiken. Det är ju mångt och mycket väldigt det som människor söker med hjälp för.
Vad utmärker en bra coach? Vad det du försöker att vara och jag försöker att vara i min roll som coach, vad känner du kännetecknar eller bra egenskaper hos en coach?
Ja, i min värld så är en bra coach en person som inte är rädd för egon. Jag kan vara jättetuff mot egon. När jag coachar så handlar det ju väldigt mycket om att jag vill prata med dig där du inte har alla de här präglingarna och samhällskommissionerna, utan jag vill ju prata med dig, Lars. Inte med bilden av vad du tror att du ska vara. Och det är väldigt lätt och väldigt ofta händer det att vi pendlar mellan de här två rollerna. När jag är mitt äkta jag, helt naket och ärligt, och när jag kliver tillbaka in i den här skapade rollen som samhället vill att vi ska vara. Och jag som coach har ju som uppgift att vara tuff mot egot och säga att nu tror jag att vi åkte ur det här. Nu tror jag att du är tillbaka i det här samhällskommissionspratet. Så för mig är en bra coach en coach som är modig och vågar på ett kärleksfullt och varmt sätt se och utmana så att du får den här chansen att faktiskt växa. Och inte kommer undan med gamla egostrategier. Så här har jag alltid kommit undan förut. Och där har jag en uppgift att se och göra annorlunda.
Och att komma lite grann in bakom skalet eller rollen. Är ju också då att möta. Det här är ju en gammal sån klyscha om coach, menar just att möta människan där hon är, och det är ju viktigt och sant. Mm. Och där hon är då, som du säger, ärligt och naket och på riktigt, inte i den här kanske ytliga rollen ibland.
Nej. Ja. Nej, precis.
Och det är inte helt enkelt.
Det är inte det. Nej. Och det jag jobbar med är ju något som kallas för hjärtintelligens. Och är det någon nu som tycker det är flummigt så här långt så kan de stänga av, för nu blir det ännu värre. Nej, flummigt är inget roligt ord, men det här är subtilt utifrån att, som sagt, vi har det här egot och vi har vårt intellekt och vi har alla tankarna. Och vad det gäller liksom vad vi tror att vi ska göra och bör göra, så är ju det en kommunikation som är med hela handen. Det går ju inte att missa alla de här grejerna vi har inom oss i huvudet som rör sig hela tiden. Du ska göra si och du behöver göra så och så där. Det är ju väldigt tydligt. Men att börja lyssna och få den kompetensen som jag kan hjälpa till att lära ut. Att börja lyssna på hjärtat. En del väljer att kalla det för maggropen. Men den här mycket mer subtila känslan inom mig som bara liksom... Den är inte så där rak och tydlig som huvudet säger att gör sig. Utan här kommer det mer som någon liten subtil viskning. Eller någon bara så där förnimmelse i kroppen. Eller i när jag står i duschen så får jag en känsla som jag liksom bara, den där känns, men inget, det skjuter jag åt sidan, så kommer de här raka tankarna igen. Nej, så kan du inte göra. Att mötas i det där när vi tar bort det här andra skalet, det här raka, och mötas i hjärtat. Inom min skola så är det ju faktiskt så att vi tror att vi kan mötas hjärtan emellan så här. Så att när jag coachar eller möter en människa så är det ju en oerhörd förmån att få träffas när vi är äkta med varandra. Oerhört stort förtroende kräver det, och det bygger jag upp genom att vi verkligen landar i mötet tillsammans. I ett möte där sådana här vanliga konventioner, hur vi beter oss, inte riktigt gäller, utan att här får allting vara okej. Och att mötas där, det är en oerhörd upplevelse. Och att då tillsammans kunna hitta det som är dina svar på riktigt när du tar bort allt det här andra präglingarna. Och det som är så kraftfullt i det här, det är just det att ingen kan ta det ifrån dig. Jag blir alltid väldigt högtidlig när jag säger det här, men du kan gå hur mycket kurser som helst i och lära dig andas och inte andas och bada hit och dit och sådär. Det kan du göra och det är jättebra. Men att hitta det här som finns inom dig när du tar bort allt det andra, det kan aldrig någon ta ifrån dig. Det kan du aldrig tappa. För att det finns inom dig, du hittar det och det är du. Och att vara i kontakt med det, det är det som är just vägen till lycka, tror jag. Det har i alla fall varit min väg. För att när jag gör val utifrån vad som är jag på riktigt, då blir det inte fel. Då blir det pers. då blir det pers på open för att jag gör saker, det kommer från rätt del av mig själv. Det blir pers på Ironman. Det blir en mamma som är jäkligt glad, fast att hon har lika mycket pengar som vem som helst, så lever jag, upplever jag ett riktigt lyxigt liv. Ja.
Att följa hjärtintelligens, säger du, magkänsla ett annat ord. Mm. Magkänsla känner många igen kanske.
Ja, ja.
Intellektet har sagt en sak, men du känner kanske något litet annat i magen.
Mm.
Det tror jag de flesta faktiskt kan identifiera sig med. Och att då i de större, viktigare frågorna i livet, alltså relation, jobb, hela tillvaron, att också där då kunna ta in och lyssna på magkänslan.
Mm.
Det är egentligen där vi pratar om. Och jag brukar kalla det den inre kompassen.
Mm.
Och en del har en, om vi ska använda liknelser i tekniskt språk, en sprakig gammal sån här telefonlinje med modem. Så här, ding, ding, ding. Och det tar tid och det kanske inte ens kopplar upp. Okay? Medan andra har den nyaste, snabbaste bredbandet och bara direkt har tillgång till sitt inre kompass och kan fråga det. Sen kan det vara svåra beslut ändå vi ställs inför. Det behöver inte vara jätteenkelt, men det blir ju otroligt mycket enklare om man har tillgång till sin inre känsla. Och det här stöter jag på många gånger också och är ju, det får sådana konsekvenser för en människas liv faktiskt, vill jag påstå. Och det kan bli utmynna i olika saker. Det kan vara att aldrig riktigt veta om jag har gjort rätt. Alltså gå att älta. Gå och känna osäkerhet, oro. Blev det här rätt? Vad ska andra tycka? Mycket av det i princip försvinner om du är helt överens med dig själv.
Ja.
för att du vet att det kommer ifrån dig.
Ja.
Och då kan ju andra tycka precis vad som helst nästan.
Precis.
Och så kan du bara, ja, det är väl intressant att de tycker så. Men det här står jag för, punkt.
Exakt, ja. Lars. Ja. Åh, vilken fin definition på alltihopa. För det är sånt energispar i att slippa gå runt och fundera på vad tycker andra om det jag gör och borde jag ha gjort si och så. När du kan ta bort hela det för att koppla det till idrotten då, eftersom det känns viktigt, så är det ju den energin kan du flytta till och lägga på att bli starkare som person, fysiskt eller psykiskt.
Precis, och använder det till betydligt roligare saker.
Ja.
Ja.
Och för att försöka vara lite konkret så kan man säga så här att det här som då är maggropskänslan, eller som jag säger hjärtintelligensen, det är ju som sagt en kommunikation som kommer inifrån som är väldigt subtil. Till en början kanske den inte hörs alls, det kanske inte ens kopplar upp på det här modemet. Och att då börja öva och börja förstå hur kommunicerar hjärtat med mig. Och det som jag vill ge oss som lyssnar här nu är ett lite konkret exempel på hur det här skulle kunna gå till. Det som man kan säga är ju det att för att höra sin egen inre kompass, det var ett jättebra ord, så behöver vi också börja lyssna på kroppen och på oss själva på olika delar. För i min värld så pratar hjärtat med oss och vill säga det som hjärtat vill säga, inte via tankarna, de här jätteraka, tydliga, högljudda intellektets tankar, utan den pratar med olika delar av oss. Och när vi börjar lyssna på de här olika delarna och förstå, det är då vi kan få en samlad bild. Och det är egentligen att börja lyssna på, vad säger min kropp? Alltså hur många av oss lyssnar verkligen på kroppen? Vi kanske gör det i mer utsträckning som är atleter. Men att börja ta kroppens signaler på allvar, jag har ju faktiskt ont här, det betyder någonting. Jag känner mig tung idag, det betyder någonting. Att börja lyssna på sina känslor, vad har jag för känslor egentligen? Vad är det som rör sig inom mig om jag ska vara riktigt modig och våga känna efter? Vad är det jag egentligen känner? Sen är det även, vilken vitalitet har jag i min kropp? Känner jag mig dränerad och trött eller har jag en liksom livssprakande energi inom mig? Och sen så jobbar jag faktiskt också med intuitionen. Att våga tänka att det finns en större dimension än bara knäböjen och tänka att det är så att vill vi så skulle vi kunna ta in en intuitionen som en viktig beslutsfattare. Och det är oftast det som är maggropen och det som kommer så där lite subtilt, och den väljer jag att tro på. Och lär du dig att bli en stjärna på att skanna av de här olika delarna, kroppen, känslorna, vitaliteten, intuitionen, då kan du lägga ihop pusslet och så blir det hjärtats röst. Och sen då när du börjar våga fatta beslut utifrån det här som du kommer fram till, det är ju då som de besluten kommer från dig och det är ju då det blir så himla rätt.
Ja, som fysisk coach så och har jobbat med det så många år, så ser man och gör iakttagelser bland människor. Olika personlighetstyper, och det är härligt att vi är olika. Men det växer också frågor hos mig när jag ser skillnader på de som kan använda fysisk träning som en väg i konstruktiv riktning, lite som du säger, att bli bättre på att lyssna på sig själv. Man använder kroppen precis som du använder det som terapeutiskt värde, och att jag brukar säga att jobba med sin kropp och inte emot den. Alltså man hittar en sån konstruktiv väg. Mm. Sen ibland kan man ju ha olika utmaningar, projekt som är gränsar lite sådär, men det är ändå medvetna val.
Ja.
Men sen ser jag också andra människor som kanske i mångt och mycket använder träningen som ett bedövningsmedel. Lite grann som alkohol eller droger eller några andra sämre alternativ kan vara. Och en sån person kanske kommer in jättestressad, någon minut sen, och gärna vill köra det hårdaste som finns för att få så mycket påslag som möjligt. Och därigenom också glömma den värld de kanske befinner sig i, lever med. Lite elakt kan jag ibland säga, vilka demoner flyr de ifrån, eller den människan ifrån? För det blir ganska tydligt. Nästan som att späka sig själv med hård och intensiv träning, för att då får man en liten frizon just då och inte behöver kanske hantera ångest, oro eller vad det nu kan vara. Och det där som betraktare och lite insatt ändå, så blir det ganska tydligt. Man ser de två kategorierna just kopplat till träningen. Hur bra det kan vara om man använder det mest konstruktivt.
Ja.
Och att ibland så är det egentligen att det konserverar det destruktiva, eller att man använder det som bedövningsmedel.
Precis.
Och har du någon, alltså tänker din egen erfarenhet eller hos klienter, känner du igen det scenariot, de här två kategorierna?
Absolut, och jag har varit i båda själv alla gånger. Och det som jag blir så glad när du säger det här, det är just det att en person som späker sig och tränar hårt för att glömma, dens ego, om jag skulle börja coacha en sån person, är ju inte det minsta intresserad av att sluta träna de här hårda späkande passen. Och det är heller inte det vi ska göra, utan den personen får ju fortsätta med de här passen naturligtvis. För att det är där som egot behöver vara just då. Jag behöver det här för att våga titta på någon annan form av förändring. Jag behövde springa när jag var hårt anorektisk, för att gjorde jag inte det så fick jag så pass mycket ångest att jag kunde inte hantera det här jag skulle möta. Och det är det jag menar, att en resa tillsammans med mig, en hjärtintelligent resa, handlar inte om att vi ska vända upp och ner och ta bort allting som har varit en livlina. För då, som jag sa, då kommer det här ego dra i handbromsen och säga, det här vill jag inte vara med på, det här tycker jag inte om. Utan en sån här person, om den längtar, för det är ju det måste vara, den personen som då inte alls är intresserad av att göra någon för en förändring får ju fortsätta. Men har vi ett scenario som är så här med en person som gärna hade velat se mer av livet än att bara döva med hård träning, den möter vi ju genom att fortsätta med det som ändå funkar och så börja lägga till det andra. För sen blir det en väldigt naturlig process när jag själv väljer att ja, men jag vill kanske inte träna så här hårt längre, för att jag får inte samma kickar. Och då blir det ett självspelande piano. Så vi vänder aldrig upp och ner, eller jag vänder aldrig upp och ner på någons liv och tar bort lilla snuttefilten.
Nej.
Utan vi lägger till istället.
Ja, men då blir det tvärstopp.
Ja, det blir tvärstopp. Det funkar inte.
Och det är återigen där om att möta människan där hon är. Ja. Att låta den vara där och att sen lugnt och fint kanske leda i en bättre riktning, steg för steg.
Och svaren kommer ju från den här personen själv. Det är ju, jag har ingen av dem, utan det är den här personen som kommer i takt med att den hittar sin inre röst, kommer veta att men det är ju det här jag längtar efter. Och gör jag lite mer av det så blir ju inte kickarna på träningen lika viktig längre. Och så plötsligt så har vågskålen tippat åt andra hållet.
Vad, Hur går det? Jag kan tänka mig att det är olika med olika individer och olika upplägg och sådär, men skulle du kunna göra en liten beskrivning av hur din coachingprocess ser ut med en klient? Mm. Lite kort från kanske första samtalet och så hur det funkar.
Människor tar kontakt med mig och jag har ett förutsättningslöst första möte där jag pratar och där vi känner efter. Personen i fråga ska känna att det här känns bra och jag ska också känna att personen är coachbar. För det är inte alla som förstår att det här handlar om att jag ska göra en förändring. Ibland möter jag människor som tänker att det är alla andras fel. Och då har inte
riktigt någon kommit. Annan ska fixa det åt
ja.
Mig.
Armhävningarna blir inte gjorda.
Nej,
utan det är första steget. Och sen så har jag kört i 3 månaders block där vi träffas varannan vecka via Zoom. Eller fysiskt, beroende på var personen bor. Och det handlar jättemycket om att börja lära ut den här metoden för hur jag ska kunna själv börja höra vad jag egentligen vill, vad jag längtar efter, vem jag är, kort och gott. Så under 3 månader så kommer vi möta personen i det här äkta fältet där det är så vackert att vara, det äkta. Och ur det så växer det svaren. Och när 3 månader har gått så är personen i fråga på en helt annan plats. Första mötet börjar jag alltid med vad vill du vara om 3 månader naturligtvis. Och där finns det ju så mycket längtan. Åh, jag vill vara där. Och där är de efter 3 månader. Sen finns livet är alltid en resa. Det är ju bara att fortsätta. Men det finns en resa som är gjord som är i rätt och positiv riktning i de allra flesta fall.
Ja, men det är häftigt. Det kan hända riktigt stora saker.
Mycket.
Och för en del är det kanske inte superdramatiskt, men det är tillräckligt mycket för att ta vidare i rätt riktning. Vilka är de största utmaningarna eller svårigheterna i din roll där? Vad har du när du stöter på? Allt går inte som på räls och bara klickar automatiskt liksom, utan som i alla jobb och uppdrag. Sådär. Mm. Har du hunnit att se några mönster i det? Eller något typiskt? Liksom, vad är det som är för dig då?
Mm.
Det här, och som kan säkert vara triggande och intressant för dig. Att yes, det här ska vi lösa. Liksom.
Ja, det finns en grej. Och det är människor som äter antidepressiv medicin.
Ja.
Vilket tyvärr många gör. Det är väldigt, väldigt svårt att komma i kontakt med sitt hela fulla omfång. Och att möta sina känslor när du dövar med medicin.
Mm.
Det är ju hela poängen med medicinen.
Mm.
Så det är väldigt utmanande att försöka komma i det här vackra fältet. Tillsammans med en person som äter kemisk ämnen för att plocka bort känslor.
Jag vet inte om det var kopplat till någon kategori, alltså kön, ålder eller så, men jag läste ganska nyss att 1 av 10 i Sverige.
Ja, det är tyvärr väldigt många. Ja. Och jag har ju gjort resor tillsammans med klienter där vi tillsammans tar bort den här medicinen. Och då blir det var så bra det du sa alldeles nyss, att det kanske inte behöver vara några dramatiska stora förändringar. Och att börja känna är ju kanske inget som syns på utsidan, men det är ju en enorm värld som öppnar sig när du kanske inte är van vid att känna.
Mm.
Oavsett om du äter medicin eller om du bara har valt att inte känna så mycket utan bara göra. Det syns ju inte direkt att armarna blir större, utan det är ju verkligen den inre resan som kan vara enorm. Och utåt så syns ingenting.
Nej.
Till en början. Sen börjar folk undra varför är du så jäkla glad?
Ja. Eller vågar stå för vad man tycker.
Exakt.
Eller? Ja. Ja, men det kan jag tänka mig liksom, att det sätter lite grus i maskineriet om det finns kemiska hinder. Alltså.
Ja.
Ja,
men sen är det också det är alltid utmanande med en person som har levt hela sitt liv med att inte känna. För det blir en väldigt tydlig skola i att våga börja känna. Det kanske var så att jag kände en gång när jag var liten och det var så jobbigt det jag kände så att jag valde att stänga av.
Mm.
Och då är egot så pass präglat på att för vad Guds du än gör så börjar jag inte känna.
Mm.
Och så kommer jag in där och vill att vi ska börja känna tillsammans. Och där är det kan vara väldigt utmanande.
Mm. Ja, verkligen. Om man vänder på det, vad är den största belöningen?
Oh.
Det är kanske lite dum fråga, för det fattar ju alla, men jag vill höra din version av det. Den största belöningen i ditt uppdrag.
Ja, det är att få följa människor när de växer. Alltså det är så stort och jag känner mig så privilegierad. Jag är så lycklig när jag får följa människor och jag får oftast sms långt efteråt att nu är jag och kärleken i mitt liv på, så skickar de någon bild från någon strand och så då är det en person som jag mötte som aldrig har känt sig älskad och längtade efter att få kärlek och sen så i takt med att han själv hittade sig själv så kunde han också hitta sin kärlek. Eller diverse olika kontakter jag får från människor som är där de ville vara. Och det fina i det här är ju att ingen som kan ta ifrån dig och det fortsätter att bli den positiva spiralen. Så det blir ju en spin-off åt andra hållet sen när det väl har börjat vända.
Och vi som jobbar med människor... Det är ju den stora belöningen, oavsett om du idag är en intensivvårdssjuksköterska ja. eller en idrottscoach eller något annat. Så det är ju den responsen och det utbytet som vi kan få. Det är den stora belöningen och se förändringarna till det bättre. Och är det riktigt häftigt och det är ganska kraftfullt också. Det är det som fyller på bränsle och som gör att men nu kan vi gå vidare och ta nästa. Liksom,
Du vet ju Lars, det är ju det är högtidligt. Ja.
Och det, jag satt i en diskussion hemma och vi pratade om meningsfullhet. Mm. Alltså bara det ordet och vad det innebär i vardagen. Och också kopplat till arbete. Och det kanske är fördomsfullt, men jag skulle väl kunna räkna upp ett antal olika jobb liksom, där jag ser låg grad av meningsfullhet. Jag ska inte säga det här nu, men medan jag tycker det jobbet jag har själv känns ju meningsfullt för vi bidrar med något gott. Mm. Alltså vi har inga miljöutsläpp, vi lurar inte folk, vi driver inte in pengar som bara gynnar onödig konsumtion och så. Ja, massa sådana punkter egentligen som vi håller oss ifrån, som jag ser som sämre saker. Medan istället få folk att må bättre, fungera bättre, vara lite gladare. Vilket gör att de kan vara bättre mot sina nära. Alltså där du sa ringa på vattnet. Nu låter det väldigt pretto det här, jag hör mig själv här. Men det är ju faktiskt sant, vi som försöker i alla fall sen. Vi lyckas inte alltid och vi gör inte allting som är perfekt. Men just det att bidra, det finns ett, det här parentes, men det finns en forskning från Umeå som har använts och utformat ett system för att göra ett test som man kan använda, utbilda och utgå ifrån, som lite grann liknar de här olika personlighetstesterna. Mm. Det har varit något med färger som varit väldigt känt och uppmärksammat för några år sedan och fortfarande är. Här bygger det egentligen på att identifiera och lära sig om våra medfödda psykologiska behov. Aha. Och då finns det enligt den här forskningen 6 stycken olika kategorier. Och att då veta vad du har för medfött psykologiskt behov gör att om du lever i linje med det så går det bättre. Ah. Du är så kongruent mot dina känslor och din behov. Och skulle du ha någon anledning för att du kanske inte följer och inte känner ditt inre kompass utan du gör vad andra tycker att du ska göra eller man åker med, flyter med liksom, då kanske du sitter och ägnar dig åt både yrkesmässigt eller kanske privat eller så med någonting som inte är i synk egentligen med vad du har för medfödda psykologiska behov. Och då har av de här 6 är det 2 stycken som är dominanta hos var och en. Så vi har av allting. Mina 2 dominanta är bidra och tillhöra. Så, och jag har 23 år i Försvarsmakten. Alltså man bidrar till samhället genom vårat skydd. Och samhörighet då, så heter det, tillhör. Väldigt stark identitet. Liksom en kåranda och en yrkesstolthet och liksom så här. Vi till och med är klädda på samma sätt.
Mm,
ja. och där hittar man ju andra yrken. Jag tänker vården, alltså lärarrollen. Mm. Snacka om att bidra. Mm. Alltså,
ja.
Så jag kan tänka mig att du har en del av det också. Det skulle vara kul att se det resultatet.
Just för dig. Det. Och det är så jätteintressant det du säger. För det jag skulle vilja flika in där det är också att vi kan ha medfödda absoluta psykologiska egenskaper. Och jag vill också säga att det är aldrig så att vi aldrig kan starta en förändring. Det är aldrig för sent att tänka att nu vill jag någonting annat. För jag möter också ibland människor som tänker att nu är jag ju här i livet och det, jag har ju inte varken det här med mig eller erfarenhet eller ingenting av det sedan tidigare. Så att jag har, det är aldrig för sent att göra en förändring. Jag har en 80-årig jättesnurrig mamma själv och jag försöker få henne att vilja förändras. Så det är aldrig för sent. Jag vill skicka med det, för jag tror att många ibland kan gå runt och känna att jag är ju här runt 50 och det är liksom, jag har allt och det är bra och jag liksom börjar på att göra en förändring nu. Det kan ju inte vara någon mening med det liksom.
Det är jobbigt.
Det är jobbigt. och jag har ingen erfarenhet eller det här medfödda som du säger liksom. Men har jag en längtan, så det är allt jag behöver ha.
Vad skulle man kunna känna, eller jag ställer frågan så här, vem är din klient och kund och vem behöver din coaching? Ser du något mönster av dem du har haft, alltså någon form av en typisk, låter kanske lite dumt, men du förstår vad jag menar. Med både eller behov och kanske lite egenskaper och sådär.
Ja, precis.
Ja, vad har du stött på?
Det sägs ju då, om vi ska våga vara lite större i tanken så, eller liksom tänka lite, att vi attraherar den typen av klient som har någon form av koppling till oss själva. Och det tror jag mycket på, för jag har väldigt mycket idrottsfolk som kommer till mig. Och det är inte för att de egentligen tränar idrott, utan det är nog mest att jag själv figurerar i idrottssammanhang och är en person som är fysisk. Och det på något sätt blir ett, det klickar an att vi har samma intresse. Också ett förtroende är att en sån person som själv tränar kan känna att det är skönt att prata med någon som faktiskt vet hur det är att pressa mig till max eller att ha träningen som en dövning eller vad det kan vara som. Så det, där möts jag oftast, jag möter oftast idrottsmänniskor. Men det som gör att vi möts och varför de söker upp mig är ju inte träningen i sig. Utan det är ju att det finns en längtan. Och att många människor är lite förvirrade i att, liksom, just det här vi har pratat lite grann om, att jag har ju allt men ändå är jag inte riktigt nöjd. Och det är något som stör och gnager. Jag är ju inte riktigt lycklig och en del människor kanske inte riktigt ser det och inte vill se det, men många dövar ju med att kanske ta extra glas vin för att det är så jäkla tråkigt, eller jag kan ta extra kaffe på jobbet för det är så jäkla tråkigt. Så vi kanske inte är medvetna om att vi dövar oss med saker som ett resultat av att vi egentligen skulle behöva göra annorlunda. Men den som kommer till mig har oftast identifierat att jag längtar faktiskt efter något annat och jag vet inte riktigt vad det är och jag vet definitivt inte hur jag ska komma dit. Vad är det? Varför? Och nästan att det kan bli en skam att jag borde inte känna så här, för jag har ju allt liksom. Och där i kommer de till mig. Hjälp mig! Ja.
Och som du sa förut, som coach så sitter ju inte vi på några svar. Däremot så har vi kanske verktyg och metoder, men framförallt en stor grad av intresse och empati. Att med mycket öppna frågor på något sätt kanske symboliskt tända en ficklampa i det mörka rummet och lysa lite framför den här personen. Och därigenom så hittar de sina egna svar som de bär på. Det är lite grann så coachingen funkar. Och vilka är de viktigaste grundpelarna tycker du i självledarskap? Vi navigerar oss själva genom livet och det är jättestort. Och det är motgångar och det är medgångar. Men för att klara det på ett hyggligt bra sätt. Vi tar lite smällar och vi lever. Det är så det är. Men vissa, vad skulle du identifiera några liksom grundpelare eller några grundfaktorer som gör den här resan lite bättre och lite enklare?
Ja, det finns en sak.
Wow.
Ja, en sak som jag skulle säga, och det har de som jag har utbildat mig fångat så bra i deras företagsnamn, Human Awareness. Alltså medvetenhet. Är vi medvetna om varför vi lever vårt liv som vi gör? De saker vi gör i vårt liv, är vi medvetna om varför vi gör det? Titta på ditt eget liv och så tänker du så här, så här ser mitt liv ut, min vardag. Jag gör de här olika grejerna. Och varför gör jag dem? Och att våga möta sig själv i att börja fråga sig själv, varför gör jag det här? Jag vill vara medveten. Sen kan jag fortsatt välja att skönhetsoperera mig för att jag vill det. Men då har jag gjort ett medvetet val i att jag vill förändra. Och det är liksom ingen värdering i det. Men gör jag det för att jag inte är medveten, att det är en stress eller att jag känner att jag inte är tillräckligt bra som jag är och mitt enda sätt att få tillhöra eller att känna mig fin skulle vara att göra någon skönhetsingrepp. Nu tog jag det bara som ett exempel, jag värderar inte det. Så är jag ju inte medveten om varför jag gör det. Eller som den här som tränar jättehårt och kanske inte förstår att det här är något jag gör för att jag vill döva. Men är jag däremot medveten om att jag kör skiten nu men för att jag har ett syfte och jag förstår varför jag gör det, så fine, kör bara så det ryker tills händerna blöder. Så jag skulle säga att det viktigaste och svåraste naturligtvis, det är just att bli medveten och göra valen utifrån den här medvetenheten.
Bra, riktigt bra. Därifrån så går det koppla an väldigt mycket.
Ja.
Så medvetenheten. Och där jag tänker också på ibland när jag har föreläst så har jag frågat åhörarna en rak fråga så här: vilka talar ni mest med av alla ni känner? Mm. Och så ser man hur de sitter och funderar. Mm. Är det mamma som ringer varannan dag? Eller är det min man eller fru eller mina barn och så där? Ibland kan det vara att det är någon som har hört det här förut och så säger så här, och så svaret är ju dig själv. Ja, våran bästa vän borde vara. Och vi talar ju till oss själva hela tiden. Konstant inre kommunikation. Och det, just att vara medveten om det och vilken effekt det kan vara beroende på vilken ton du har i din kommunikation med dig själv.
Ja, ja, ja.
För många tror jag omedvetet går i omkring och talar, tänker till sig själva på ett sätt som du förmodligen inte skulle göra med din bästa vän. Du är alldeles för hård. Och ibland till och med kanske mobbar dig.
Ja.
Ja. Och det bygger också då på att inte vara medveten om att det funkar så. Och det blir en inmatning och en programmering som dag för dag, vecka för vecka, år efter år egentligen kanske trycker ner dig eller lyfter dig.
Ja.
För ja. Det går ju åt båda håll.
Ja, ja, ja.
Ja. Och vilken sjuk skillnad det är i de ändarna av skalan. Sen alltså, det är lätt att sitta här och förstå sig på det och säga de här sakerna. Alltså, jag är inte bättre än att jag också tänker dåliga tankar någon gång ibland. Men medvetenhet, återigen. Om jag vet om det här, då kan jag ju faktiskt också säga, oj, vad sa jag till mig själv nu?
Ja,
det var väl inte så schysst.
Nej.
Precis som du skulle säga till mig om jag sa något taskigt. Liksom.
Exakt.
Hallå där.
Nej,
det där var lite klantigt.
Jag tror faktiskt inte på det där. Nej. Nej, men alltså, det som är så häftigt är att ibland och ofta händer det ju i coachningen att just det här ska vi göra högt. Att du får helt enkelt ställa dig upp framför mig och säga allt det här till mig. Vad är det som du brukar säga till dig själv? Och då kommer du ut i luften och det är ju chockartande. Vilka elakheter som rör sig inom. Och jag kan hjälpa till att liksom få fram det här. Och när du hör själv. Får jag dra ett litet exempel?
Ja, ja, ja. Shoot.
En kvinna som jag coachade som gick runt och sa till sig själv, din jävla fitta. Alltså, ursäkta att jag säger så här i din podd. Men det här sa hon till sig själv omedvetet. Till sig själv hela tiden. Du är så dålig på det här. Och sen fick hon ställa sig upp. Och först kom det som en liten viskning. Och sen till slut när vi kom i kraften med vad det här elaka faktiskt väcker i henne, så fick hon skrika ut det här. Och då plötsligt blir det så jäkla tydligt att men vad i hela friden är det jag går runt och säger till mig själv. Det finns ju inte en människa jag skulle säga det här till. Och plötsligt så blev det ju bara sådär, men det där kan jag ju inte hålla på med. Och så slutade hon med det. Och ni kan ju fatta vad mycket liksom kraft det blev när det inte går runt och någon intern person går runt och säger en jävla fitta hela tiden.
Ja, ja. Ja, det är helt otroligt.
Ja.
Och som sagt var det var ett litet exempel.
Det var ett. Ja. Och det här möter jag hela tiden. Och det här är en väldigt oftast tidig sak vi gör. Att vi börjar höra vad är det som du egentligen går runt och säger till dig själv. Att få vara arg, Lars, det är gött. Jag hjälper ju till att komma i kontakt med att få vara lite arg ibland. För det är också något som är väldigt vanligt i vårt samhälle. Att vi väljer att det är så fult att vara arg. Det gör bara omogna personer och barn, de skriker och är arga. Men i ren ilska, alltså ilska som vi sväljer blir ju ångest eller vrede eller något annat destruktivt. Men ren och skär förbannad, det är ju kraft i sin allra, allra finaste form. Och när du är i kontakt med ilska på riktigt, alltså när du får känna ilska, där finns drivkraft framåt, där finns svar. Jag är förbannad för det här, jag vill hit. Och när jag är förbannad så har jag ju kraften, liksom. Och det är där i som jag kan hjälpa till att vi blir förbannade under en coachning för att komma i den kraften. Jag vill ju fan det här. Ja, men gör det då. Men så länge du liksom väljer att inte våga vara i kontakt med förbannad utan går runt och sväljer, så kanske du blir ledsen istället. Jag gråter och jag förstår inte vad det är, för jag bara sväljer den här rena fina ilskan, eller det blir ångest.
Det bara kapslas in.
Det kapslas in.
Risken är att trycket ökar och till slut så spricker bubblan.
Och då börjar du äta medicin istället. Och så det är liksom här någonstans att frigöra det här rena, riktiga, kraftfulla. Ilska är ju en vacker känsla. Avundsjuka är ju också en bespottad känsla som samhället säger, men herregud, avundsjuka är ju riktigt ful. Nej, ren avundsjuka är ju egentligen bara ett tecken på att jag vill också ha det där. Och det är ju också en drivkraft. Den här personen har det här. Jag vill av rätt medveten anledning också ha det här. Så att då ser jag och får en kompass att, ja, men vad behöver jag göra för att komma dit då? Så att vara i kontakt med sina rena, äkta känslor, det är ju en jätteviktig del i den inre kompassen.
Och få upp dem på bordet.
Ja, ja. Och det är så härligt.
Ja, var ser du de största behoven, eller om vi får kalla det brister, hos dina kunder och klienter? Jag förstår att det är väldigt olika och måste vara, men att det finns säkert mönster där du har sett att det här är väldigt vanligt återkommande. Ja. Och vad är det i så fall?
Ja, men det är ju den här samhällskonventionen, att det ska vara så här som det är och vi kan inte förändra det. Så det är ju egot som har övertaget. Och det är ju där, det är där som vi jobbar, det är det vi brottas med i coachningen. Mm. Och brister, nej, brister i sig finns ju inte, utan det är ju egentligen bara en rädsla att inte att våga släppa det här invanda, så här har jag alltid gjort och då har jag överlevt tänket. Mm.
Så det är en typ av överlevnadsstrategi som har liksom gjorts och formats under lång tid.
Ja, och tillsammans med klienten så handlar det om att bygga upp ett förtroende så att klienten vågar börja släppa taget om det här. Så vi skriker inte på första.
Är det vanligt att det är självkänslan är låg? I det här sammanhanget, eller är det andra faktorer som gör att folk har fastnat, eller hur vanligt att den finns i bakgrunden, alltså en låg självkänsla?
Ja, det är ju det. Det är ju det som har formats. Och någonting som är starkt i det här, det är ju att vi går runt kanske var och varannan person och känner oss lite halvsopiga. Hoppas inte det är så, men tyvärr är min erfarenhet att många brottas med en låg självkänsla, åtminstone i vissa perioder. Och vi gör det i vår ensamhet. Det är det som är lite sorgligt. För jag tror egentligen att vi alla har ungefär samma problem. Och så går vi runt och tänker att jag är ensam om att vara så här dålig eller har så här låg självkänsla. Och det som är en vision för mig, det är ju att vi ska börja våga prata mycket mer om sånt här. För att förstå att nej, men herregud, varenda en på passet känner ibland likadant. Och den gemenskapen, att börja liksom umgås när vi faktiskt inte bara pratar bilar och det här yttre realierna, utan att när vi kan mötas och prata om livet riktiga, det som vi brottas med när vi stänger dörren. Vad fint och starkt. Och det är min samhällsambition att det ska bli så mycket mer.
Mm. Och du som jobbar med idrottsutövare och atleter. När jag läste idrottspsykologi så har man i den skolan brytit ner självkänsla av det ordet och delat det i något de kallar för bas självkänsla. Och det är verkligen vad du är oavsett Och sen en prestationsbaserad självkänsla. Och den ska inte förväxlas med självförtroende, utan det är kopplat till situation. Utan självkänslan har de här två delarna, alla vi har dem. Bas-självkänslan och en prestationsbaserad självkänsla som mer kopplas till identitet kanske. Så, och det har vi sett kanske historiskt. Jag tänker på brottaren Micke Ljungberg som tog sitt liv efter karriären var slut. Det är ett ganska extremt exempel som där identiteten försvann. Jag är inte brottare längre. Jag har vunnit OS-guld, jag har kramat kungen i brottningsringen. Och vi som är lite äldre och idrottsintresserade kommer ihåg de här bilderna. En extremt stor idrottsman inom brottning. Som sen efter inte hittar ett liv.
Nej.
Vilket är djupt tragiskt.
Ja.
Nu var det ett extremt exempel. Men ett annat exempel kan vara att om en idrottare har en låg bas-självkänsla och en hög prestationsbaserad självkänsla som blir skadad och får ett avbrott i sin träning och blir jätteoroad för att konkurrenterna kan träna och inte jag, och sen så rasar hela världen. Medan om du skulle ha en stark bas-självkänsla men en låg prestationsbaserad självkänsla, ja, då kanske du blir lite fort lite nöjd. Du gör inte den där grispassen.
Mm.
Du har inte den där riktigt starka drivkraften. Så det man har sett hos många världsmästare och olympiska mästare, de har alltså en hög kombination av båda delarna. Sen behöver inte det vara en mall för oss vanliga människor, utan nu pratar vi elitidrott då, för att vinna VM och OS. Så man kan vara en bra människa i vardagen ändå. Men det säger en hel del att vi behöver ha balans, och, som allt annat. Yin yang,
ja.
Dag och natt.
Ja.
Så, och det här tycker jag är jätteintressant att utbilda i och få framförallt unga idrottsutövare och lära sig ökad medvetenhet runt det här. Vad är, många idag kan inte, vet inte riktigt heller skillnaden mellan självförtroende och självkänsla, och vad är självkänsla för någonting? Och skilja på vad man är och vad man gör och de här sakerna.
Det är fantastiskt, ja, det är spännande. Ja. Och det som jag tycker är så spännande med det där, det är att börja leka lite med tanken på någonting som jag också brinner väldigt mycket för. Och det är det här med vardagsäventyr. För det är ju de tre atleter jag coachar där nu, alla Ironmans inställda och mycket tävlingar är inställda. Vad händer när vi inte får ge hjärnet eller ladda för en tävling?
Som Vem är jag då?
Vem är jag då? Vem är jag då? Och det kan verkligen vara på fullaste allvar att precis det som du beskriver, att det är ju många som tappar sin identitet i det här. Och jag i min utveckling av mitt företag så ska jag börja jobba med att ta med atleter som är vana att göra vissa saker i vissa omständigheter, som en tävling, att jag är van att utföra en tävling eller jag är van att träna. Men är jag van att använda kroppen på ett annat sätt som inte är en strukturerad tävling där vi håller på i 8 minuter exakt, utan att jag ger mig iväg på ett äventyr som kan vara helt oförutsägbart vad som ska hända, men däremot så får du använda din kompetens, din fysiska kompetens på ett sätt som kommer behövas för att klara dig. Ett exempel var när jag satt en fredag och kom på att jag bor i Göteborg som sagt, och jag kom på att jag är bra på att cykla nu då, när jag har tränat för alla de här Ironmansen, och då borde jag kunna cykla till Helsingborg. Så jag tog av mig bankkavajen på fredag eftermiddagen och satte mig på min hoj, och så tänkte jag, nu ska jag cykla till Helsingborg själv. Och jag ska inte stanna någon gång. Det är ju en bit.
Det låter som en helt normal fredagstanke.
Fredagsmys på alla nivån.
OMG.
Och, det
och hur många mil är det från Göteborg till Helsingborg?
Jag var 17, nu är jag ju gul som du vet. Så det är väl någonstans...
Ja, siffror liksom.
Ja, ja, det är inte så noga. Men nej. 40 tror jag ändå att det kan vara. Det är en bit. Och jag kan säga att Peter fick komma och hämta mig någonstans på vägen. Men just det här, att ge mig iväg själv, jag är mörkret faktiskt, och stack iväg och kommer till alla de här städerna ut med kusten. Och bland annat i Falkenberg var det ju en raggarfestival, och någonstans där gick min batteritid slut på både mobilen och lamporna på cykeln. Och i Falkenberg så har de träff med överförfriskade raggare. Och försöka då få ur dem bästa vägen ner mot söderut. Det var intressant. Men vad jag vill komma till med det här är ju att faktiskt våga tänka utanför boxen. Om man nu ska vara lite... att börja använda min fysiska kapacitet på ett sätt som inte är avhängigt av att om jag råkar vara lite sjuk inför den här tävlingen så faller hela min värld. Nej, men då kan jag ju cykla till Helsingborg en annan helg när jag inte är sjuk. Alltså det är återigen den här, om man nu ska ta det som exempel, att jag bygger upp min värld kring att vara världsmästare i någonting eller att jag ska prestera på den här tävlingen. Och så blir det inte så som jag har tänkt mig, då faller världen. Men om vi ställer oss på lite fler ben, att vi liksom börjar utmana oss på fler sätt än bara just den här specifika tävlingen. Och kan bygga en självkänsla i att, ja men vad fasiken, det är inte alla småbarnsmammor, det var jag inte då heller, men tonårsmammor som kastar av sig bankkavajen och cyklar ner åt ett gäng mil söderut. Hur som helst själv liksom, jag är bra.
Ja, underbart, underbart. Ja, alltså det finns ju så mycket att prata om.
Ja, det är underbart att prata med dig, Lars.
Det är en, nu det vart det ju roliga trevliga saker där, men det finns ju några så här orosmoln i våran omvärld också. Vi har ju berört det innan. Men där vi läser om nästan dagligen tyvärr att det ökade psykiska ohälsan och framförallt bland unga. Och det är ju ingen som vet svaret på det exakt. Då är det ju Nobelpris på det här. Sen kan vi ana att vissa ingredienser i den här soppan finns med givetvis, men du som är klok och har levt ett lärorikt liv då, och också förälder till två tonåringar, och vad tror du, hur ser du på situationen idag? Ibland kan man ju undra också, var det likadant när vi var tonåringar? Eller är det för att det pratas bara om det idag? Alltså är det någon form av självuppfyllande profetia, eller är det reella skillnader i samhället? Hur är dina reflektioner runt den situationen?
Ja, jag skulle vilja säga så här, att om vi hade en hjärtintelligent värld där vi som vuxna förebilder levde på ett medvetet sätt och var förebilder för våra ungdomar, så tror jag att problemet skulle vara betydligt mindre. Så jag tror vi har ett samhälle där vi har gått vilse väldigt mycket i att vi gör saker av lite fel anledning. Och förebilden och normen för de här unga som ska försöka lära sig och hitta sin identitet är ju lite skev. Ska man vara lite ironisk och säga att vi jobbar skiten ur oss för att få så mycket lön som möjligt för att kunna köpa ett fint hus och imponera på våra grannar och åka på semester för att kunna lägga upp på Facebook. Alltså nu bara drar jag det här jättetråkiga scenariot som inte alls naturligtvis stämmer för alla. Men lever vi medvetet och är vi medvetna förebilder för våra ungdomar? Eller får de försöka navigera i en värld där det är lite skevt? Där vi som förebilder, som vuxna, inte riktigt lever som vi lär. Och vad blir det i en sån värld när vi kanske som förälder, det sägs ju att en deprimerad förälder är ju bland det värsta ett barn kan ha. Men en förälder som tittar på sin telefon hur mycket timmar som helst om dagen är ju också en väldigt frånvarande förälder. Vad händer då? Vad händer det i det barnets värld när en förälder tittar på skärm så mycket så att barnet känner sig utanför? Och att växa upp då i det. I min drömvärld och vad jag tror att vi och hoppas att vi är på väg mot, det är ju en ökad medvetenhet överallt i samhället. Och för att få vara så här visionär en stund, så jag menar, krig och allting, det är ju naturligtvis rädsla och omedvetenhet som bygger upp alltihopa. Så att ungas ohälsa tror jag är ett direkt resultat av att vi har ett samhälle som håller på med präglingar och håller på med lite quick fix för att vi inte vågar gå den långa milen och verkligen ta tag i det som det handlar om. Quick fix är ju som de är. De är bra några minuter och sen så kanske det hade varit bättre att gå en annan väg, så att säga.
Och någonting som gäller nu som inte har funnits tidigare, och det behöver inte värderas i bra eller dåligt med sociala medier, men för den typen av prägling som gäller för många idag, som du har beskrivit, så kan ju sociala medier användas som en gigantiskt stor och enormt kraftfull reklamkampanj för just det typen av tillvaro med jakt efter status. Och nu reser vi ju inte, men alltså de här semesterresorna långt bort, eller den nya bilen, eller det nya köket, eller den perfekta frukosten. Ja. Alltså, det där pumpas ju ut hela tiden och är ju superredigerat. och vi slapp ju den när vi var unga, för det fanns inte. Men den, utan att vara teknik- eller utvecklingsfientlig, för det finns ju jättemånga positiva sidor av det, men jag tror absolut att vi måste beakta de sämre sidorna av det. För det är en enorm informationsström. Och som man skulle kunna säga, hade ett företag för några produkter eller tjänster haft den makten i sin reklam eller marknadsföring, så hade vi åkt dit så det bara small om det. För vi är ganska chanslösa, den mänskliga hjärnan är ju ganska chanslös mot den typen av, och mängden av information.
Ja.
Jag tycker det beskrivs jättebra av Anders Hansen bland annat, som både dokumentärserier och böcker. Men som sagt, vi hoppas att vi kan vända på det här så småningom.
Ja.
Ja, det... Och jag tror också att många av de unga får en ökad medvetenhet om det när man pratar. Men som sagt, det är en jäkligt stark drog. Både konventionerna i sig, alltså i samhället, i skolan. Och så förstärks det då genom den digitala världen.
Ja, så är det.
Flera gånger om. Men vi vänder det mörka molnet och så tar vi och låter solen gå upp igen. Och vi börjar väl närma oss lite avslut. Så skulle du kunna ge 3 tips till den som kanske har lyssnat här nu på vårat surr här och funderar lite på att jag kanske skulle vilja utforska uppkopplingen till mitt inre kompass här och börja fundera och reflektera och öka min medvetenhet. Om den bara tanken dyker upp. 3 tips. Hur kan man börja och komma igång? Och det är en lång process, men vart ska man börja och hur kan man tänka?
Ja, precis, Lars. Att ge sig själv en stund där jag låter telefonen ligga. Kanske gå ut och vara ute. Bara ge sig själv en liten stund där jag verkligen funderar på mitt liv och fundera på, inte hela livet, men vad är det för längtan jag har? Varför känner jag som jag gör? Att våga egentligen ta på allvar är mitt första tips. Att stanna upp en liten stund och känna att det är bra det jag har, men det är ju inte tillräckligt bra. Jag längtar ju efter någonting mer. Att våga möta det och ge sig själv en liten stund i något forum där jag trivs att vara. Så att egentligen bara ge sig själv en liten egen stund. Det hade jag sagt som en bra första start för att börja, inte bara springa och rusa på.
Alltså inte bara fortsätta och gneta med den där slöa sågen.
Nej, men precis, där kom den. Ja, men stanna och slipa sågen lite. Ja. Eller
även om det bara är några taggar på den.
Exakt, snygg koppling. Ja. Nej, men det är att ge sig själv den lilla stunden, och det kan vara utmanande nog, för det kan vara läskigt att möta sig själv och det kan vara jätteläskigt att faktiskt stanna upp och börja få de här impulserna som jag kanske väljer att trycka undan. Sova,
ja,
är mitt nästa. Ja, sova, det är grejen alltså. Så det är min nummer 2.
Ja.
Innan du börjar dra i någonting och göra några beslut av något slag, så sov i 2 veckor. Se till att få de där jäkla timmarna så att du är dig själv och är i din kraft. För det här är ingen resa du gör på en kafferast. Du behöver vara stark och modig. Och den sista är ju att faktiskt umgås med människor som lyfter dig. Umgås med människor som drar ner dig för att du ska vara på samma nivå som eventuellt de är, där det kanske råder oförändringsbenägenhet för att vilja förändra sig. Det är ju lättare sagt än gjort att börja hitta personer som lyfter mig, men att faktiskt lite börja titta på den här relationen där jag går och fika med den här vännen och vännen är mest negativ, liksom. Ja, men då går jag ju från det mötet med kanske inte världens pepp. Och ska jag till att våga förändra mitt liv och göra något av det, så behöver jag faktiskt hänga med folk som kanske har gjort resan själv, eller som är åtminstone inte rädd för en förändring. För att det räcker nog och blir över med sitt eget ego när vi ska göra förändring. Vi behöver inte höra utifrån att, men herregud, har du blivit tokig, eller du har ju allt redan och så vidare. Utan häng med folk som också vill någonstans.
Tre riktigt bra tips.
Tack.
Ja.
Och sova.
Ja.
Vill jag säga.
Men sömn alltså, oj, det är ju ett... Det räcker inte med ett poddavsnitt om det. Det som är kul är att ämnet verkar inom våran bransch och hälsa har fått mer och mer och kommer nog få ännu mer utrymme.
Ja.
Och det görs också mycket intressant forskning, man börjar förstå mer. Och inte bara då kvantitet utan framförallt kvalitet. Jag och Alex och Mike, vi provade under ett halvår med ett sån här whoop strap, ett sånt band. Sån här. Det är inte något sån här aktivitetsarmband, utan det är ett armband som mäter allt ifrån puls till... man abonnerar på det, kan man göra, en amerikansk historia. Men det där i alla fall, i den mån nu det är exakt, det kan jag inte svara på, men det är väl där den tekniska utvecklingen ligger idag i alla fall, för att se sömnkvalitet då. Så det var väldigt intressant att se hur stor andel av djupsömn och REM-sömn och så vidare, och när somnar man in, hur vaknar du under natten? Och jag som 50-årig gubbe, man vill säga upp och gubbhissa på natten och så där. Ja, men och sen så ska man somna om och så där. Så att, då fick man en väldigt bra bild på det här. Så väcka medvetenheten, det är vi där igen. Även för sådana saker med sömnen. Och inte bara ta det för givet. Eller ännu värre, där man kan stöta på en del som tycker, men du vet, det anses vara bra eller macho eller duktigt att inte behöva sova så mycket. Alltså det är precis tvärtom.
Ja.
Nästan i alla fall till en viss gräns.
Så är det. Ja. Men vad märkte du på ett halvår? Kände du någon skillnad i...
Jag låg faktiskt ganska bra generellt sett. Sen det som var intressant, och det visste jag nog eftersom jag försöker faktiskt vara noga med sömnen. För att orka med det man vill göra. Så är det. Man har lärt sig det.
Ja.
Men det var intressant att se kanske de nätterna där det varit sämre. Och se, okej, okay, vad var det jag gjorde? Var det för sen kaffekopp? Eller var det skärmtid på kvällen? Eller var det stressande tankar? Eller vad var det som gjorde att jag hade sämre sömnvärden den eller de nätterna? Så sett var det intressant.
Och då blir du medveten om att just den dagen efter när du har sovit sämre, så kanske du inte ska ta de här stora besluten, eller du kanske inte ska värdera det.
Nej,
du...
eller späka sig hårt.
Nej,
i träning.
Precis,
eller...
precis. Nej.
Så att det... Ja, shit, där har vi nästa tema.
Där är nästa gäst, sömnexpert.
Eller också läser vi på oss.
Ja, det kan vi göra, ja. Lars.
Hur ser närmaste framtiden ut för dig då? Och eftersom du är så intressant människa, så tänker jag ju både så här, om vi börjar med träning.
Oh.
Ja, ska du in i en ny runners high snarast möjligt? Eller har du, det är fortfarande pandemi så det är inga tävlingar kanske direkt som du siktar på?
Nej.
Är det något nytt sånt där crazy vardagsäventyr i Göteborg och Helsingborg? Eller
ja, alltså jag har en 12-åring son som du träffade alldeles nyss. Och han och jag ska ju cykla till Frankrike när han blir lite större. Så att vi håller ju på och gör det här som en... alltså allt är möjligt och vi ska till Frankrike, han och jag. Och han ska bara få lite längre ben. Och det här gör vi genom att vi cyklar och har oss. Och jag brukar springa och han cyklar. Och de samtalen är ju på tema det här med ungdomar.
Ja.
De samtalen vi har när jag springer och han cyklar. Och så stannar vi och käkar någonstans. Och så tar vi oss någonstans.
Ja.
Det är magiskt. Så det är ett projekt.
Det var ju inget blygsamt. Okej, kiddo. Vi tar och cyklar till Frankrike. Vad tycker du om det här? Ja, men det är ju superhäftigt.
Det ska vi göra.
Ja. Det kanske inte är efter sommaren direkt, utan vi pratar om några år.
Nej, men det
år.
Är lite långsiktigt fram. Ja. Ja. Mm. Och grejen är den att jag ska skola om mig till lärare, och det här är egentligen bara ett svepskäl för att få ge mig själv en mitt i livet present i form av att faktiskt vara ledig från mitt jobb och plugga och vara här och nu. Och i det här så ser jag framför mig att fortsätta med den här fantastiska kosten som gör att jag kan springa och bygga och bli ännu starkare. Jag tror aldrig jag har varit så här stark som jag är nu, och jag är, hur gammal är jag? Siffror är inte så viktigt.
Nej.
Men 45 tror jag. Och jag har aldrig varit så här stark. Så att jag ska fortsätta det här, för att det är magiskt att bo i en sån här stark kropp.
Ja. Det är häftigt, det med ålder är ju, det är ytterligare ett ämne.
Ja, det är nästa tema. Vad många bra avsnitt det
kommer bli. Ja, shit. Ja, men då, det var träningssidan, även jobbsidan då.
Ajmen.
Skola om dig. Och privat så, ja men då är vi ju där igen då. Cykel- och löpsamtalen och
ja,
liksom hitta rätt
fint.
Där.
Och jag och Peter vill jag ge en stor eloge, för vi har varit tillsammans i 5 år på relation som är baserad på distans. Och
det, att klara av det på distans.
Ja, det här är en fin kille. Och det som vi ser framför oss privat är att börja få mer tid tillsammans. Och, och med studier och så är det faktiskt möjligt. Ja. Så det...
Underbart. Om man vill ha kontakt med dig.
Ja.
För att kolla på möjligheterna att bli coachad.
Mm.
Hur gör man?
Precis. Jag finns på en mailadress som heter anna.hessel, stavas H-E-S-S-E-L, @humanawareness.se.
Mm.
Och mitt mobilnummer går också att nå mig alldeles utmärkt på. Jag vet inte om det går att lägga ut eller
det kan sätt. Vi nog göra och länka de uppgifterna också. Och även till den hemsidan kanske, Human Awareness.
Absolut, så går det att läsa mer om vad det här är.
Ja.
Och jag skulle säga så här, tveka inte. För att det brukar vara under det här första samtalet så känner vi oftast liksom att men det här hade nog varit något. Eller nej, jag är inte riktigt där än. Och så där. Och det är det som är syftet med första samtalet, att känna efter, för det här är en satsning från bådas håll. Det ska kännas rätt.
Yes. Det har varit helt underbart att få sitta här i ert kök och prata om de här grejerna som vi båda tycker så mycket om.
Ja, tack.
Och det är ju på intet sätt färdigt, utan det här är ju ett stort och ständigt levande område.
Ja.
Så jag hoppas ju att vi kan göra om det här någon gång i framtiden.
Ja.
Och att vi har, då kanske du har några av de här nya framtida äventyren att berätta om.
Ja, det kommer jag gärna att prata om. Jag sänder från Champs-Élysées sen när vi är där.
Ja, men det är underbart. Okej, Anna, stort tack för idag. Och ta hand om dig och lycka till med allt. Och ni som har lyssnat, tveka inte att ta kontakt med Anna om ni tycker att det här låter intressant och få lite hjälp på vägen. Jag kan bara rekommendera det på mitt varmaste sätt.
Mm. Och tack snälla Lars, det har varit så härligt att prata med dig.
Yes, bra. Ta hand om er där ute. Tack ska ni ha. Hej.